Till podden Säg mig vad det står, en podd om låttexter med mig, Marika, David,
hej hej,
och Arvid.
Hallå.
Idag är det tredje avsnittet av den här eminenta podden. Vi kan väl börja med att berätta kort, vad tänkte du prata om, Arvid?
Jo, jag ska prata om fenomenet låtar som ursprungligen är skrivna av eller för någon annan, men som sen framförts av annan person, vilket gett dem en helt ny innebörd. Mm. Lite, du kallade det för identitetspolitik. 60-tal, identitetspolitik på 60-talet.
Mm. Väldigt spännande. David?
Jag ska prata om nationalsånger. Specifikt de två sovjetiska och den nuvarande ryska. Och jämföra lite olika tematik i dem. Och vad som det läggs fokus på i de olika texterna. Har ju blivit aktuellt med
rykande färsk.
Med Rysslands invasion.
Minst sagt. Jag ska prata om hur jobbigt det är att vara känd. Som jag inte själv vet något om, men jag har tolkat.
Mm. Du har
tolkat. Det beror på när ni lyssnar på den här podden.
Ja, just det, precis. Kan hända att jag vet mer då. Men vi kör väl igång. Skulle du vilja börja, Arvid?
Okej, ja. Ja, men jag tänkte som sagt prata om låtar som är skrivna av eller till en viss artist, men som sen framförs av någon annan. Och det har gett en helt ny innebörd utan att man har ändrat särskilt mycket i texten. För det är ganska intressant att tänka lite på hur lite man behöver ändra i en text för att den ska få en helt annan innebörd. Att liksom själva orden i textraderna, de existerar inte i ett vakuum, förstår man, i de här låtarna som jag ska prata om. Utan de förändras beroende på kontext och personen som framför dem. Och ett exempel på det är den här låten som ni kanske har hört, som heter Respect. Otroligt bra låt som är skriven av Aretha Franklin, tänker ni?
Det var det jag ville säga, ja. Men jag vågade inte.
Det var exakt
det. Men det är fel! Vad dumma ni är! Paul Otis Redding är den framförd av från början.
Ja.
Jag tror den är skriven och komponerad av honom också. Mm.
Okej. Okay. Det kunde man ju känna till. Det kände jag faktiskt inte till. Men det är ju en artist man...
Ja, han är också väldigt stor.
Ja.
Men Aretas version har ju blivit väldigt mycket kändare. Så pass mycket kändare att det är väl hennes absolut största låt, skulle jag säga. Och den som drog igång hennes karriär. Jag såg till och med när jag researchade det här att den ligger på femte plats på Rolling Stones bästa låtar genom tiderna.
Mm.
Så en riktig hit, helt enkelt.
Den är bra.
Och jag och många andra tänker nog på den här hennes version som en slags, vad ska man kalla det, en feministisk powerlåt.
Mm.
Som säger åt män att behandla kvinnor bättre och säger till kvinnor att kräva någonting mer på något sätt. Och den har ofta använts som en feministisk kampsång. Här är ju källa Wikipedia på, men inte minst på 70-talet så spelades den mycket i de folkrörelserna liksom. Och därför är det ganska intressant att i Otis Reddings låt så har den i princip motsatta budskapet. I hans original så är texten istället ur perspektivet av en man som kommer hem från jobbet och kräver lite jäkla respekt. Istället för respect when you come home, som Aretha sjunger, så är det respect when I come home i Otis version. Så exempelvis så kan det låta så här: Hey little girl, you're sweeter than honey, and I'm about to give you all my money, but all I'm asking is a little respect when I get home. Han klagar här alltså på en sån klassisk grej som män som inte vill att sina kvinnor ska jobba klagar på. Gud, ska jag behöva betala allting nu? Här kommer bankautomaten igen och vill ha pengar.
Så väntar inte ens middagen på en när man kommer hem.
Nej, precis. Jag vill bara ha en liten gnutta respekt när jag kommer hem. Och det blir väldigt tydligt när man jämför vad de faktiskt har att erbjuda varandra eller sin partner i de här två versionerna. I Aretas version så sjunger hon: What you want, baby, I got it. What you need, you know, I got it. Vilket jag tolkar som att hon sjunger liksom om kvaliteter hos sig själv och anpassningar som hon är villig att göra för sin partner för att han ska vara nöjd. Men i Otis låt så är det istället What you want baby you got it. Och det här, om man liksom läser in i resten av låten, så syftas det istället på grejer och pengar liksom. Mm. När du är med mig baby så kan du få allting du vill i världen liksom. Förutom att jobba eller att visa någon form av disrespect. Förstås.
Ha ett uns av eget liv.
Precis. Men du kan få alla grejer du vill. Och det är kanske lite öppen dörr att slå in så 60-talets könsroller. Men det behöver jag inte helt göra, för att man kan se Aretas version lite som ett svar till Otis. Den kom bara ut 2 år efter.
Just det.
Och det finns liksom i låttexten, så finns det som små instoppade svar, kan man tänka, som till vad han sjunger. Ett exempel på det är att i Otis version så sjunger han Do me wrong honey if you wanna. You can do me wrong honey while I'm gone. All I ask is a little respect. Vilket jag tyckte var lite svårt tolkat. Är det att han sjunger att hon får vara otrogen?
Ja, det lät så.
Det var
vilket känns Otis, helt out of character för resten av låten.
Han kanske bara menar att hon får göra lite som hon vill när han är på jobbet. Men när han är hemma, då jävlar.
Ja, just det. Du kan sitta på min plats i soffan med fötterna upp på soffbordet när jag inte är här. Men...
Sen för fan.
Just det. Du får gå in på mitt kontor. Utan att fråga om lov. Och för att
städa.
Ja. Jag fattar inte riktigt vad han säger, men uppenbarligen tycker jag i alla fall att han klär på sig någon slags offerkofta här och säger liksom, du kan vara taskig på mig, emot mig liksom, du får det bara du visar lite jävla respekt liksom. Men i Aretas version så är det som att hon svarar åt det, så hon sjunger ain't gonna do you wrong, och kören fyller i där så här, nor do I want to. Och jag tänker att det blir som att hon säger till Otis så här, va? Vem har sagt att jag skulle vilja göra dig illa? Mm. Jag säger bara att jag vill bli behandlad bättre. Liksom. Mm. Att det blir som ett svar till hans låt. Mm. Det är intressant hur liksom sådana små tweaks i låten kan ändra en egentligen ganska sexistisk låt till att helt plötsligt bli en feministisk låt.
Ja, om den andra hade blivit den liksom definitiva versionen, så hade den väl åldrats ganska dåligt idag.
Ja, precis.
Tappat på Rolling Stones lista tror jag för varje år som går, om det var den som hade femte platsen. Men...
ett annat liknande exempel som jag har är låten som heter Girls Just Wanna Have Fun.
Ooh.
Som man ju också känner till, men man känner till från Cyndi Laupers version oftast. Men som ursprungligen då är framförd av någon som heter Robert Hazard. Så jag inte hade talat om tidigare.
Jag har aldrig hört.
Nej.
Och jag vet inte om det här bara är min tolkning eller för att Cyndi Laupers version har så himla peppigt tempo. Men jag har liksom lyssnat på hennes version som om den vore en slags frigörelselåt. Just. Lite grann. Alltså jag vet inte, för jag tänkte på den här texten för något år sedan och kände att den får lite väl mycket att låta som att tjejer inte har en tanke i världen förutom att ha kul typ. Men jag återkommer till hennes budskap. Men i Robert Hazards version så handlar det ju inte om en tjej som säger att hon bara vill ha roligt, utan det handlar om Robert Hazard själv som sjunger om andra tjejer som bara vill ha kul. Men den följer samma rader som Cindys version, att det börjar med att hans pappa och mamma klagar på vad han gör med sitt liv. Så då går det så här: My father says, my boy, what you gonna do with your life? Father dear, you are the fortunate one, girls just wanna have fun. Och det här tolkade jag först, kanske lite ganska naivt, som att hans föräldrar klagar på honom eftersom han inte har lyckats hitta någon att gifta sig med. Liksom. Inte skapat något riktigt liv. Och han svarar att tjejer inte är intresserade, för de vill bara ha kul. Alltså tänkte jag att Robert skulle vara någon slags incel eller... eller liksom... i alla fall...
Lyckats
snärja, va? Ja, han är lyckats snärja. Eller åtminstone någon slags involuntary icke-gift, då jag vet inte vad man ska kalla det.
Involuntary single.
Involuntary single.
Insin.
Bra. Men det visar sig ganska fort att det inte så det är. Utan om man lyssnar vidare så sjunger han Some guys take a beautiful girl. They try to hide their way from the rest of the world. All my girls have got to walk in the sun.
Oj.
Cause girls just wanna have fun. Så det är ju totala motsatsen, uppenbarligen. Han är ju en riktig player.
Han vill bara då ha tjejer som ska få ha kul.
Ja, ah, precis. Vi kommer
till det.
Han har liksom massor med tjejer som vill ha hans uppmärksamhet uppenbarligen. Vilket han själv väldigt självgott beskriver som att de går i solsken. Men jag ger ju uppmärksamhet.
Men är det så du ska tolka, tror du?
Det kanske det är.
Ja, men det är ganska så här, för det går
så
vidare.
Det är otroligt. Då. Walk in the sun låter som så här egyptiskt. Jag är solguden.
Ja, för Cymbeloper sjunger ju det här också. Fast då är det att hon vill gå i
I wanna
walk in the sun. Och han försöker till och med ragga på tjejer som är i andra förhållanden, då, som gifta. Det finns en vers där han liksom adresserar dem. I know your love for him is deep as day is long. I know you'd never be the thing that do him wrong. But when I knock on the door, I'm close now, you could come. It really wasn't important, cause girls just wanna have fun. Alltså, ingen kan motstå när Robert kommer förbi. Du trodde du var trogen. Vänta tills Robban kommer förbi. Och det här han sjunger i början när han svarar sin pappa att pappan är den lyckliga som är gift är ju uppenbarligen bullshit. Han älskar ju att vara singel och ligga runt.
Mm. Men han säger till sin pappa att det bara är...
Ja,
han ljuger lite kanske.
Han måste ljuga lite för sin pappa kanske.
Mm. Det är mycket svårare att säga vad han vill ha sagt med den här låten.
än som man tolkar sin Cyndi Lauper. Vi kan väl också få släppa lös och ha kul någon gång.
Ja, men jag förstod att hans låt bara handlade om det. Att liksom, det här, han vill leva så, ligga runt, ha kul.
Och låta dem ha kul.
Vad säger
du? Men de måste liksom också få ha kul, tjejer då.
Ja, fast det är mycket fokus på honom, tänker jag. Han säger att de vill bara ha kul när jag kommer.
Han kanske brinner för kvinnors rättigheter och drömmar, men han tror att alla de drömmarna handlar bara om att vilja ligga med honom.
En brinner för alla kvinnors rättighet att ligga med mig. Men när jag fattade att det var det hans låt handlade om, då förstod jag att det är nog också det som Cyndi Laupers version också handlar om. Mm. Fast det är från hennes vinkel. Att hon också vill ligga. Hon vill ligga med många Robert Hassell-typer. Mm. Och låtarna är ju då inte så olika, men känslan blir ju, tycker jag, man upplever det helt annorlunda. Mm. För att när det är en tjej som sjunger det, så, och framförallt kanske på den tiden när den är skriven, får det ju någon slags härligt frigörelsebudskap.
Ja,
men i Roberts version så känns det ju bara som att han skryter om att han får ligga riktigt mycket.
Ja, men för att han skäller ju också. Han skyller ju ifrån sig. Han är inte ärlig mot sina föräldrar. Han skyller ifrån sig på tjejerna. Hon säger ändå att vi är så här. Han säger att tjejer är så här, det är deras fel. Hon säger, vi är så här.
Just det, han bara säger att han tjejer i slampor.
Ja, verkligen. Ja, jag tycker verkligen att Cyndi Lauper...
Ja, hon är lite mer sympatisk.
Mm. Otrolig låt, faktiskt. Av Cyndi Lauper. Jag vet inget om Robba. Om hans version.
Robban, nej.
Robban.
Vi får lyssna på den sen.
Jag är inte jättesugen på veta mer om honom.
Nej, den versionen var inte alls lika bra. Nej, alltså, jag menar, Otis Redding, han gjorde den rättvisa ändå. Mm.
Jag ska alltså prata om hur jobbigt det är att vara känd. Och det är ju något som vi har haft uppe i den här podden. En del redan, känns det som. Sen kanske mycket av det kommer vara bortklippt. Jag vet inte. Men vi har i alla fall kommit in på ganska långa diskussioner om huruvida det är synd om de här kända musikerna som liksom gråter ut i sina låttexter. Eller om det inte är det alls.
Mm.
Men oavsett vad svaret på det är, så kan man ju i alla fall... Det kan ju te sig lite provocerande för oss vanliga dödliga lyssnare. Att helt icke-kända människor som vi är. Vi bara lever våra liv. Och de här människorna gör alltid sin makt för att hamna där. De arbetar hårt, de vill bli kända och de tillhör ju den lilla procent som faktiskt lyckas. De har liksom krigat sig förbi många andra i branschen och de har klarat det. Då kan man ju känna hurra, grattis, vad kul, du blev en känd musiker. Det var liksom det du ändå strävade efter. För att sen då, i många fall, så dyker de upp på andra sidan av den här karriären. Och då ska man bara klaga på det. Då är det bara jobbigt. Förra avsnittet pratade vi om ABBA. De har ju en typisk sån låt, Super Trooper. Och den handlar ju om precis det här. Det är liksom, I was sick and tired of everything when I called you last night from Glasgow. All I do is eat and sleep and sing, wishing every show was the last show. Tonight the Super Trooper lights are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do, because somewhere in the crowd there's you. Så det är liksom en person som väger upp det annars
Lite fint också, kanske.
Det är ju en kärlekslåt på det sättet. Ja. Men jag tycker fortfarande att det är lite trist mot alla oss som stod i den här publiken. Jag gjorde inte det, men nej. Alla de som gjorde det.
Jag älskar dig så mycket. Jag kan pissa på
nej, mina eller kanske fans. Det var, men precis.
Never forget Glasgow-spelningen.
Ja, men, och det finns ju, alltså när man börjar gräva lite i det här så finns det ju hur många låtar som helst om det här. Andra klassiska låtar är David Bowies Fame med en line som är Fame puts you where things are hollow. Det vill säga att livet blir alltså tomt av all den här stjärnglansen. Lady Gagas Paparazzi. Den tolkar jag egentligen mer som att det är en kärlekssång. Man blir besatt av någon. Men den brukar beskrivas som en sång som handlar just om det här. Det gränslösa fans och att inte få vara ensam. Liksom. Att inte få ha ett privatliv kvar för att man är så känd. Och oavsett vad man tycker principiellt om allt det här så måste man ju ändå säga att det finns ju absolut fall där man helt och hållet ändå köper och kan väl bara konstatera att den graden av kändisskap ändå inte är eftersträvansvärt. Typ Britney Spears, som jag inte kommer prata om nu för jag hoppas att hon får ett helt eget avsnitt, för det tycker jag hon förtjänar. Men sen så tycker jag, det som jag har hittat lite här är att det finns en väldigt rolig subkategori inom den här breda gruppen av klagosånger om hur jobbigt det är. Och det är artister som har skrivit låtar om hur jobbigt det är att vara kända innan de faktiskt är kända.
det här ser jag fram emot.
Och det är liksom inte bara kaxigt, utan det får en att undra så här, hur många sådana låtar finns det av band och artister som sen aldrig blev kända? Hur många låtar finns det utom hur jobbigt det är att vara känd av artister som absolut inte är det och som då aldrig fick höras? Det är också väldigt pessimistiskt. Okej, så du ger dig in i den här branschen. Du har avsikt att bli känd. Du har tron på att du kommer att bli känd uppenbarligen. Men du tycker redan att det är betungande och en jättestor börda att du ska bli det. Och då känner jag lite som lyssnare att här, man vill ju liksom ändå tro någonstans, eller som fan då snarare, så vill man ändå tro någonstans att de i alla fall initialt är taggade på det här kändisskapet. Och liksom att de ser fram emot att stå på scen och liksom spela och åka liksom världen över, om ni fattar det här stjärnglanslivet som man ändå tänker att de måste ju söka sig till det för att de tycker att det ska bli lite roligt.
Är det inte liksom ett lite romantiserande av lidelsen? Liksom att man vill inte tänka att sina favoritartister är så platta. Liksom, att de bara har allt är bra, allt är kul. Liksom, att man vill att de ska kännas lite...
Jag vill inte det.
Nej.
Jag vill gärna att de ska vara glada.
För jag tycker det känns generellt när man pratar om sånt här att folk är väldigt snabba att ta kändisar i försvar av att det är pissjobbigt. Liksom.
Just det.
Jag menar att de... jag är ju teamjobbigt att vara känd.
Ja,
lite mer så.
Men det beror ju på vad man jämför med. Liksom. Jag tänker kanske att det är väl det som är jobbigt i deras liv. Typ. Men det som är positivt av det, det tänker de kanske inte så mycket på. För de jämför inte med så här, vanan random som jobbar i fabrik.
Nej, men precis. Men i det här fallet så handlar det om folk som skriver det innan de ens vet det. Och det, då är det att de romantiserar lidelsen då kanske.
Jag tror det.
Mm. Ja, men ett exempel är artisten Dua Lipa. Som 2017 slog igenom med ett självtitulerat album som alltså hette Dua Lipa. Och på det här albumet, en av de första låtarna som kom från henne är I Don't Give a Fuck, fast i förkortning då så. IDGAF. Där hon sjunger You call me all friendly, telling me how much you've missed me. That's funny, I guess you've heard my songs. Och det här är då första sången hon skriver.
Hon har redan börjat så alienera sina vanliga vänner, fast ja, hon inte har fått några nya.
I'm too busy for your business, go find the girl that wants to listen. Det är liksom en klassisk sån, jag har gått vidare utan dig-låt, där hon sjunger den till sitt ex. Liksom, han dumpade henne, förstår man, och nu vill han ha tillbaka henne och be om ursäkt. Hon är inte längre intresserad, för hon förtjänar ju bättre. Men med tvisten då att anledningen till att hon inte är intresserad är att hon numera är känd. Senare i låten sjunger hon I see you trying to get to me, I see you begging on your knees, but boy, I don't give a fuck. Så att hon har ju liksom moved up in the world väldigt fort här och han är kvar nere liksom bland oss dödliga. Och det hände ju sen. Hon förutspådde ju vad som skulle hända. Och en annan låt på temat är Time to Pretend. Av MGMT, om ni minns det bandet.
Mm. Mm.
De var, eller de är väl fortfarande stora, men de var väldigt stora där ett tag i runt liksom, jag tror att den här albumet kom 07. De hade många sådana dansgolvshits liksom. Bland annat Time to Pretend var en sån.
Den och Kids som var.
Exakt. Ja. Och det roliga med båda de låtarna hade de skrivit 2 år innan på ett album som inte liksom tog fart alls. Och sen så har väl då någon annan plockat upp det 2 år senare. Då gjorde de ett nytt album. återanvände de två låtarna och gjorde nya låtar. Mm. Så att låtarna är egentligen från 05, men de blev liksom stora 07. Och då blev de liksom stora, med det albumet blev de stora verkligen över en dag. Så. Men, och den här låten handlar ju om hur fruktansvärt jobbigt det är att vara så känd. Men då har den ju alltså bara legat där i två år när de inte har varit ett dugg kända. Bandet menar själva att de ironiserar i den här texten. Och det tycker jag att man kan liksom skönja. Men jag tycker ändå frågan är, vad är det de ironiserar kring? För då är det ändå ett liv som de verkar tycka att de är ödesbestämda att uppleva. Det är liksom, I'm feeling rough, I'm feeling raw, I'm in the prime of my life. Let's make some music, make some money, find some models for wives. Och här kommer då, här förutspår de sig själva här för hur det kommer bli då när de har gjort musik, fått pengar och modellfruar. I'll move to Paris, shoot some heroin and fuck with the stars. You'll nail the island and the cocaine and the elegant cars. Så att det, deras bild av kändiskapet är alltså, här har man två val. Det är liksom heroin, superstjärnor och citypulsen i Paris. Eller så är det snygga bilar och kokain på tropiska öar. Vilket skulle ni välja?
Mm. Tropiska öar, tror jag.
Mm. Jag är lite för rädd för heroinberoende, tror jag.
Jag väljer också snygga bilar, kokain och tropiska öar. Absolut. Men yeah, it's overwhelming, but what else can we do? Get jobs at offices and wake up for the morning commute? Frågetecken. Då känner man också, tack för den dissen mot alla oss som faktiskt ska gå upp och pendla till våra rutna kontor. Och då menar de att de är liksom ödesbestämda att aldrig behöva göra det.
Ja, det tror de nog. Men nu klagar de inte längre. Nu skryter de ju bara rent ut.
Nej, men det blir värre sen.
Okay.
Mm. Det är ju absolut en klagolåt. För sen låter de ha gift sig då, som sagt, med modeller. Ja, det gjorde de ju i början där. Men modellerna får barn och sedermera skiljer de sig. Sen träffar de nya modeller och till slut så kvävs de av sin egen spia.
Det låter inte som om jag nu ska fylla min roll som kändis att få det här. Så det känns ju som att de driver med en klyschig typ målbild som andra har av kändiskap.
Men det är fortfarande så att de påpekar att det då slutar med vidrigheter. Då är det ju ändå som att de själva bestämmer att så här hemskt är det. Att
bli så här känd. Jag tycker det bekräftar min teori att de inte egentligen... Det de beskriver som dåligt tycker de inte dåligt. De är uppenbarligen, de vill ligga runt och ha tropiska bilar.
Hur har det gått för dem? Har de gift sig med modeller? Eller jag det skulle ju stärka caset.
De tycker bara det är coolt att dö i en spia liksom. Mm. De tycker ju det.
Men alltså jag har inte kollat upp hur det har gått för dem. Men dock, nu var det liksom länge sedan. Det ska tilläggas att jag var ett väldigt stort fan av det här bandet. Eller är. Jag tycker att väldigt många av deras låtar är väldigt bra. Men... jag kan känna ändå så här, okej, men ni, oavsett om det här är ironiserande eller inte, så är det ändå så att de med den här låten liksom lanserade sin egen karriär och skapade det här för dem själva. För det var ju verkligen ett sånt band som gick från noll till extremt kända med de här två låtarna. Och då kan jag känna, ja men skyller själva i så fall. Och det verkar de också ha fått göra. För två år senare då, när albumet kommer, som ja, det som egentligen gör dem kända då, men då har de ju skrivit lite nya låtar. Ja, det kommer i alla fall ännu mörkare låtar, The Handshake bland annat. Som tros handla om det faktiska handskaket mellan artister och förlag. Heter förlag?
Vad heter det?
Skivbolag,
tack! Inte förlag, nu är jag i litteraturvärlden. Där artisten då mer eller mindre medvetet skriver över all liksom, egen makt på skivbolaget. Det här är ju liksom, det är som att hela uppkomsten till det här bandet egentligen är kritiken mot allt det här. För de heter ju också MGMT, eller The Management, som ett managementbolag liksom. Och då är det så, I just shook the handshake, I just sealed the deal, I tried not to let them take everything they can steal. Och senare så pratar de om deras vänner som fair weather friends, alltså fake vänner som försvinner så fort någonting går lite dåligt. Och att the handshake tastes like death but it looks like fun.
Det känns som en liten halvhjärtad protest mot musikindustrin. Det känns inte helt...
Du är inte helt övertygad om att de har
det så mycket. Det är inte det tydligaste fuck you-fingret jag sett riktat mot...
Ni får förhållande när de förutspår det och sen går all in för det.
Nej,
och sen
men
bara,
exakt.
Vad jobbigt att de
verkligen. Och sen så avskriver de sig också allt eget ansvar. Det är det jag känner är problemet med alla artister som gör så här.
Ansvar för sina egna liv, eller?
Ja, men de har ju ändå... Okej, du går ju ändå medvetet in i en bransch med vetskapen om att du vill bli känd. Hela din avsikten är ju typ att bli känd. Och sen så blir du det och då är det bara hemskt då. Och att de pratar om det som att det inte är deras fel. Mm. Men det är klart att det är deras fel att de är kända. De säger, men det är klart det är.
Ja, jag vet,
I was a loner.
Alltså, för de bara tänker, jag har så svårt att inte... Alltså, jag tror också, alltså, absolut att det finns någon romantiserande kring att må dåligt som rockstjärna och som musiker. Och säkert en hel del posörer som vill hålla upp en sån rockstjärnebild och destruktivt levande och så. Men så har man ju den andra vågskålen också. Så många, alltså Amy Winehouse och Kurt Cobain, alltså det känns så... Det Självna. Finns ju folk som mår så otroligt dåliga som kanske inte hade räknat med en sån mega liksom kändiskap. Och...
Verkligen.
Ja, jag är så svag i sinnet att jag börjar tänka på dem så
Men jag tänker...
Att... Nej, jag köper inte.
Jag tänker som sagt att vi, de kan också få upprättelse. Som sagt, jag vill jättegärna prata om Britney Spears i ett annat tillfälle. Hon är väl ett typiskt sånt exempel, ja, som verkligen faktiskt inte var liksom ansvarig för sitt eget liv på något vis. Och för sin egen karriär. Men det här är ändå så att två... snubbar från New York som typ gick någon cool skola och tänkte tydligen startade de hela MGMT som ett skämt typ.
Också bara,
det gjorde ni ju.
Men jag köper inte alls att det är så att de verkligen beskriver något jobbigt där. De lägger in liksom en flare av lidelse i beskrivelse av hur nice det var känt.
Och som sagt, sen avsäger de sig också allt ansvar för att det var deras eget fel. Det kommer en line som är I was a loner, I was just waiting by myself. When you warped temptress, alltså liksom förföreskan, rose to bring me happiness and wealth. Det är liksom, de är totala offer för omständigheterna.
Vem är förföreskan? Alltså kändiskheten?
Kändisskapet, skivbolagen, jag vet inte. Liksom, något externt hände som gjorde att de bara hamnade här. I händerna på de här stora onda jättarna, aka skivbolagen. Och jag vill ändå påstå att vi går inte riktigt på det här. Vi vet ju, i och med Time to Pretend, att de har förutsett det här redan. De visste att det var här de skulle hamna och nu sjunger de att det är här de har hamnat.
Mm.
Och på tal om vad som har hänt med dem, det vet jag inte riktigt som sagt. Men jag gick och såg dem en gång och det var fruktansvärt. De var så sena och så höga och sjöng, alltså de kunde knappt sjunga, de var så borta.
Okej.
Okay, så att kändisskapet gjorde ändå sånt med dem.
Och till viss del har det slagit in då.
Ja, absolut. Det har det ju.
Ja, men nu jag börjar bli mer och mer övertygad.
Och jag tycker att det är otacksamt då. Här har jag hjälpt dem. Här är jag ett av väldigt många fans. Jag har streamat deras låtar, jag har lyssnat, jag har köpt deras merch. Jag köpte merch på den konserten fast den sög. Och så är det väl det här man får. Och då känner jag ändå att jag föredrar ändå, för att avrunda det här, att ska man klaga så får man gärna åtminstone tillstå att man har gjort det här mot sig själv. Ariana Grande har en låt som heter Fake Smile. Den handlar ju om att hon fejkar många smiles och det börjar bli jobbigt för henne. Men hon säger ändå, I know it's the life that I chose. Och att hon älskar det för det mesta, men att det ibland blir för mycket. Det känner jag att jag kan acceptera. Som lyssnare och eventuellt fan så vill jag liksom höra att det här livet åtminstone är lite kul. För som sagt, det är ju ändå så att vi som är fans, det är vi som möjliggör det här livet för dem.
Just, du känner som att du har röstat på en politiker så kommer de, kommer de in liksom.
Så tack för att ni satte mig på den där jävla
De får den positionen de vill ha. Och sen bara, det är ingen jävla aning om hur jobbigt det är.
Exakt så känner jag.
Just det. Ja, men det där, det lät ju som att det är sanningen liksom. Det är så det är för 95% av alla kändisar liksom. Det finns lite jobbiga aspekter, men oftast så är det ganska härligt. För det är så objektivt härliga saker, att vara rik, att folk tycker om en.
Ja, exakt. Jag gillar ju alla människor liksom,
nästan.
Ja, precis, och det finns en problematik, eller du har nya problem om du är pangrik om du hade när du var fattig.
Ja, det är klart. Ja.
Men det är ändå ett självklart val vilka problem man skulle föredra där.
Mm. Precis. Funderade lite nu när vi pratade om det, liksom varför, hur kan man förklara det här då? Varför skrivs det så här många låtar?
Mm.
Och då tänkte jag först, ja, alltså... Att så här, musik eller konst kommer från någon form av lidelse ofta typ. Och det är det enda de har att liksom dra ifrån som är jobbigt i deras liv. Liksom, det här. Så då gör de det. Men det förklarar ju inte varför folk skulle göra det innan de var kända då. Men kan det vara så att den här mentaliteten som man har i USA som är så här. Jag ska bli störst, jag ska bli bäst eller jag ska dit. Att de gör den liksom mentala jumpan så mycket att de känner att de är där. Mm. Och då börjar de tänka... Det är det här som är jobbigt med mitt liv, fast de är inte där.
Och så är det väl också att ingen uppskattar om det har varit en räkmacka för någon. Det ska finnas en puckel där, motgång som någon tar sig över. Som Justin Bieber, kom väl någon film för några år sedan som hette så Never Say Never. Som han sa, alltså även jag
kan lyckas. Ge aldrig upp. För om du inte har blivit 14 än, så är det inte för sent.
Åh, oh, gud. Och nu vidare till dagens tredje spaning, som kanske är lite mer dagsaktuell och brännande. David?
Ja, jag ska prata om tre nationalsånger, alla i Ryssland / Sovjet. Mm. De har ju samma melodi idag som den gamla sovjetiska, men en annan text. Den gamla sovjetiska finns i två versioner, så jag tänkte jämföra de här tre varianterna. Syftet med det här är väl att skamlöst svartmåla dagens Ryssland som en fascistisk regim. Men jag ska försöka att vara lite mer objektiv i mina formuleringar. Men när liksom Sovjet bildades av med internationalen först som liksom nationalsång, för att det inte skulle vara så mycket fokus på det nationella utan liksom det ideologiska. Och sen efter andra världskriget, eller 1944, så fortfarande under andra världskriget, så anammade man den nya sovjetnationalsången. Som då är mycket fokus på det militaristiska. Så det finns inte så mycket ideologiskt kvar. Det är mycket tillbakablick, men också lite framåt. Men den liksom framtidsvisionen som målas ut, det är mer framtida militära segrar. Jag kan ta några exempel då bara från den här texten. We raised our army in battles. We swept the vile invaders from the path. In battles we determine the fate of generation. We bring glory to our fatherland. Sen som när den versionen uppdaterades 1977, man skulle börja tvätta bort lite av den värsta kanske inom kommunismen, byts då den här sista militaristiska versionen ut mot In the victory of communism's immortal ideas, we see the future of our country. And to the red banner of the glorious fatherland, we will always be devoutly true. Det är inte den mildaste versen, men ändå nedtonat på det liksom direkt militära. En annan lite spännande skillnad som jag tänkte på var att 1944-versionen så framställs liksom Sovjet mer som att man är färdiga. Det här gjorde Lenin som gjorde att vi blev så här bra, och sen kom Stalin som lärde oss det här, och det här är våra framgångar och det här är vårt underbara land. 1977 års version är lite mer så, okej, det kanske fortfarande finns utvecklingsmöjligheter. Inte att det inte att vi säger det, men bara tonen och att perspektivet inte alltid är historia, utan det är också, det här ska vi göra i framtiden. Sen så 2000 års version, jag har liksom aldrig riktigt läst den texten, men jag har förväntat mig att en nationalsång som skrivs år 2000, liksom efter Sovjets fall, skulle vara mycket mer kanske signalera om frihet och demokratiska värden och sånt som man förväntar sig. Och det som slår en när man läser den ryska versionen är att den nästan framstår som obehagligare än de sovjetiska versionerna. De teman i den dagens ryska nationalsång är liksom om bestående värden, om brödrafolk. Det finns religion har introducerats, att Ryssland är under Guds liksom beskydd. De pratar om sina förfäders vishet, liksom nedärvd rysk vishet som tar oss framåt. Och sen så avslutas det med att trycka på att styrkan hos det ryska folket, styrkan, det får vi från trohet mot nationen. Från att liksom lyda styret. Den troheten, den finns inte i så starka liksom formuleringar i de sovjetiska texterna. Utan det är mer så ett löfte. Jo, men jag ska vara dig trogen. Men inte så, det är det här nationen bygger på. Lydnad. Så att när man i vår samtid nu liksom betraktar Ryssland på ett annat sätt än man gjorde för 3 månader sedan, så känns det ändå obehagligt att gå tillbaka och läsa den här nationalsången och bara känna, ja, här fanns det lite röda flaggor.
Åh, gud.
The age-old union of fraternal peoples, ancestor-given wisdom. Be glorified, country, we are proud of you. Och så beslutet då, we are given strength by our fidelity to the fatherland. So it was, so it is, and it will always be so.
Mm.
Den har blivit väldigt mycket mer alltså etnonationalistisk.
Väldigt etnonationalistisk. Det här snacket om brödrafolk till exempel.
Exakt.
Det känns, då kommer ju lite röda flaggor. Lite fascist varningsflagg.
Jo, men också att det är inte det de har kallat det ukrainska folket,
jo,
brödrafolk.
Det är, det är också det ukrainare säger att de lyfter väl det hyckleriet mycket. Mm. Alltså ni slaktar oss, men ändå kallar ni oss för brödrafolk. Men det finns ju massvis med minoriteter i Ryssland. Mm. Och det fanns ännu fler i Sovjet. Och då liksom på den sovjetiska tiden så pratade man ju då om liksom, det är något annat som binder oss samman i ett imperium. Och just det här fokuset på det etniska är ju märkligt, eftersom det finns ju jättemånga ryska medborgare som då av etniska ryssar inte klassas som etniska ryssar.
Och för att prata om varningsflaggor så finns det ju väldigt många med rysk etnicitet som är utanför Ryssland. Och om man väldigt mycket trycker på att det är vi som ska vara enade liksom, så måste man ju ta över lite ställen för att få ihop det.
Ja, Putin själv pratar ju mycket om Rysslands roll som de eviga försvararna och slaver. Mm. Att det är, liksom, det är deras ansvar att skydda slaver världen över. Mm. Serber och ukrainare. Liksom, det ska vara under deras beskydd. Om de inte vill ha deras skydd så då får de det ändå, så att säga. Jag tänkte också lite se på de liksom profetiska bitarna som finns från tidiga texterna och i dagens version. Och se hur de har hållit sig. I både 1944 och 1977-versionen så är det An Unbreakable Union of Free Republics. Och det kan vi så här i efterhand konstatera att det var det ju inte. För Sovjet bröt ju samman. Så där får de fel. Också, in the victory of communism's immortal ideas, we see the future of our country. And to the red banner of the glorious fatherland, we will always be devotedly true. Nej, det var de ju inte heller. Och den där röda baneren var ett tag sedan jag såg. Och nu ska vi se vad det är.
Bakläxa på den.
Verkligen.
I 2000-versionen då, så är det a wide scope for dreams and for life. The coming years open to us. We are given strength by our fidelity to our fatherland. So it was, so it is, and it will always be so. Så förhoppningsvis så är den profetiska kraften i 2000 års version exakt lika stark som 1944 och 1977 års version. Vilket då skulle betyda att snart är vi av med en.
Just det, de glömde spotta 3 gånger bakom axeln efter dem.
Ja, är de lika sanna som deras tidigare nationalsånger? Då tycker jag att det finns anledning att hoppas lite på en bättre morgondag.
Amen.
Amen.